Vi måste se lite grann på hur Jesus genom sitt liv och sin lära förbereder detta här. Och ger hopp om det som senare kommer till att ske. Vi har allerede slått fast att Jesu uppståndelse är fundamentet i den kristna där. Det att han lever. Och det var ju det de första kristna hilste varandra med. Jesus lever. Det var triumfen som de kunde möta varandra med. Och jag vet inte hur det har det, men jag måste säga att jag känner den glädjen inom mig med tanke på att han lever. Han lever och går i förbön. Han är vid kraftens högra hand. Han är härlighetens herre som går omkring med de guldlösa stakarna. Han är en som har ögonen som ildslur. Han ser hur hans situation är i en värld sammanhang. Och han kan ge råd. Han har lösningen på alla problemen. Det som är det avgörande för oss alla och i alla situationer, det är att vi har öron som hör vad han säger, vad onden säger till meningen. Det är det dreier sig om, inte sant? Och höra vad den uppstandna har att säga. Det är det som berger oss. Hela Bibeln har det tema uppe. Alltså det att komma och köpa vin och mjölk utan pengar och utan betalning har sammanhang med att hvis vi önskar att leva så hör han. Och när Jesus blev uppenbart på förklarelsens berg så var rösten från himmelen: detta är min son som jag har välbehag i. Hör han. Så Jesu uppfordring till oss, den gäller. Se till hur du hör. Att vi är de som hör Guds ord och gör efter det. För du har egentligen inte hört för du gör. Jag har brukt det bildet för, men jag syns det är så otroligt illustrerande. Där jag var hos sønnen min i Skien, og Gry snakket til den eldste datteren sin. Hun var jo lite da, men hun drev på med et eller annet som Gry ikke likte. Så Gry sa til henne først en gang: Frida, la være med det der. Og så forklarte hun det. Så gikk det en stund, og så sa hun igjen: Frida, kan du ikke høre hva jeg sier? Tredje gangen: Frida, hører du ikke hva jeg sier? Jeg er overbevist om at Frida hadde ikke problemer med hørsel. Hun hørte meget godt hva Gry sa. Men det var bare det at hun hadde ikke hørt før hun gjorde det Gry sa. Ikke sant? Se til hvordan dere hører. Hvordan den oppstandende taler til oss. Og vi, vår utfordring er å lytte til det han har å si. Høre. Men ok, altså, Jesu liv demonstrerer det som også kommer. Bibelen nevner tre tilfeller der Jesus reiser noen opp fra de døde. Det var liksom en forsmak. Men det viste jo også da at han hadde makt over døden. Han skulle seire over døden på en helt annen måte når han selv døde og stod opp igjen. For da skulle han oppsluke døden. Han skulle beseire døden. Mens det i tilfelle med Jairus datter i Markus 5 og enkens sønn i 9, så virker det som om det er mer en slags barmhjertighetsreaksjon fra Jesus side. Men samtidig så bruker han jo situasjonen til å undervise de som er omkring han. Han går jo til huset til Jairus, gir seg god tid, og det som skjer underveis, det er jo denne blodsattige kvinnen som trenger seg gjennom mengden og får oppleve helbredelse, mens Jesus er på vei. Men han rusher ikke, han vet hva som kommer til å skje. Når han kommer til huset, så ber han alle de her gråtekonene å gå ut, fordi at han skal reise henne opp. Når han da sier at hun bare sover, så ler de av ham. Men han reiser henne opp. Og når det gjelder enkens sønn fra 9, så virker det jo som om han hadde medynk med denne enken da, som mister sin eneste sønn. och han reser han upp. Men när det gäller Lazarus så är den speciell. För det första så dröjer han ju när han hör att Lazarus är blivit syk. Han ger sig god tid. Och han fortäller på förhand att den här sjukdomen är icke till död. Men för att Guds namn ska bli förhärligt. Och det är ju förunderligt, men så sker ju det tragiska för någon att Lazarus dör. Och han är ju då 4 dagar i graven för Jesus går till aktion här. Men det som sker här, det är ju bara otroligt flott att vi har fått med oss. Där Jesus säger att för den som tror på mig, han ska leva även om han dör. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Och vi får ju se det här då i den reaktion till Marta och Maria. Där han också säger, där som du tror ska du få se Guds härlighet. Det utfordrar mig väldigt. Jag menar, vi är i en absolut hopplös situation. Och budskapet är, där som du tror ska du få se Guds härlighet. Jag vet inte hur du har det nu. Låt dig utfordra om något sånt. Jag vet inte vilken situation du står i. Men där som du tror. Mitt i det mest hopplösa ska du få se Guds härlighet. Det säger han som är uppståndelsen och livet. Jesus undervisade nog om detta. Han sa en del ting i samtalen som han hade med jödene och med de skriftlärde i Johannes evangelium. Han sa bland annat, alla som ligger i graven ska höra Guds söns röst. Så han som har besegrat döden, han ska vara aktiv när uppståndelsen sker. Och när de hör hans röst, då ska de komma fram. Någon ska stå upp till livet, till evigt liv. Andra ska stå upp till dom. Hvis du vill ha skriftbelägget på det, så går vi till Johannes evangelium kapitel 5. Vers 28 och 29. Undrar dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme frem, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig, for jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Han är den som ska en dag kalla alla ut av graven. Och då ska tydligvis alla stå upp. Här är många spörsmål runt det här. Många sidor vid det som liksom inte blir förklarat i denna sammanhang. Men som vi finner förklaring på andra ställen i Guds ord. I Uppenbarelseboken för exempel, den första och andra uppståndelse och så vidare. Men vi får se om vi kommer in på det. Hvis noen har spørsmål rundt de tingene, så kanskje. Men når vi da står opp, hvis vi tenker på Jesu undervisning i evangeliene, så sier han også noe i Markus 12. Som er litt interessant med tanke på hva som vil skje etter oppstandelsen. Markus 12 och från vers 25. Detta avsnitt här har till överskrift i dödens uppståndelse. Och jag kan lika gott läsa hela det avsnittet för sammanhängens skull. For det kom nemlig noen saddukere til ham. De som hevder at det ikke er noen oppstandelse. De la fram for ham et spørsmål. Mester, sa de, Moses har gitt oss denne forskriften. Om en mann har en bror som dør og etterlater seg kone, men ingen barn, da skal han gifte seg med enken for å holde brorens ett oppe. Og så var det 7 brødre, og så kjenner dere historien, at spørsmålet da blir, alle 7 hadde jo vært gift med henne, hvem skulle ha henne til kone etter oppstandelsen? Jesus svarte dem, dere fare vil. Og skjer ikke det fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds makt. Altså, for ikke å fare vil, må vi kjenne skriftene og kjenne Guds kraft. Da er vi på trygg grunn. For når de døde står opp, så verken gifter de seg eller blir giftet bort. Nei, de er som engler i himmelen. Men at de døde står opp, har dere ikke lest om det i Moseboken, i fortellingen om tornebusken? Gud talte til Moses og sa, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor. Jeg synes dette er fornøyelig, rett og slett. Fordi at her viser det, altså jeg mener, når Jesus er på forklarelsens berg, så kommer jo Moses og Elias også til ham. Så det er tydelig at de er i en bevisst tilstand. Og Gud er de levendes Gud. Vi er altså tenkt å bli som englene. Jeg har mange spekulert på hvordan det her kommer til å bli. Og vi kommer jo til å kjenne hverandre igjen. Eller hur? Jeg mener, hvis vi skal sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob, så må vi jo vite hvem de er. Vi må jo være noe gjenkjennende med dem. Vi må jo skille dem ut fra hverandre. Og derfor så er det ganske tydelig at vi kommer til å kjenne hverandre igjen. Jeg kommer til å kjenne Bjørg igjen. Jeg regner med at hun kommer til å kjenne meg igjen. Og så er det dette forunderlig at vi skal ikke være mann og kone lenger. Så det er sånne tanker som kommer når jeg begynner å snakke om hva som kommer til å skje når vi står opp igjen. Men når det gjelder Jesu døde oppstandelse, så avhenger alt av at Jesus stod opp fra de døde, det har vi allerede sagt. Altså, vi ville være det ynkeligste av alle skapninger hvis ikke det hadde vært tilfelle. Så vi som er her, vi behøver ikke argumentere for det. Vi ser hvor viktig og avgjørende og nødvendig det er å tro at Jesus stod opp fra de døde, og at han lever i dag. Jeg var inne på nettet nå her i ettermiddag og googlet oppstandelsen. Utrolig mye rart du finner der. Og da var det jo en som skrev at det der med oppstandelse, det er så naturstridig at det går jo ikke an å tro på noe sånt. Det er verdens menneske. Så fantastisk at vi får lov å tro. Og erfare at Jesus lever. David profeterte i salme 16, og vers 9 og 10, om at Messias ikke skulle se til intetgjørelse, men at Gud skulle reise ham opp. Og Peter legger ut disse versene som David uttrykker i salme 16, i talen han holdt på første pinsedag, der han viser at Jesus har stått opp. Og nå er jo de midt i denne stormen av den hellige ånd som kommer, dette fremfarende veldige været, som da er beviset på at Jesus har satt seg ved kraftens høyre hånd. For han sa at når han kom til Faderen, så skulle han sende den hellige ånd som var lovt. Og Bjørn var inne på det her og stilte spørsmål som er interessant i den sammenhengen, som jo er noe å tenke på. Jeg vet ikke om teologien holder helt, men du kan jo grunne på det. Fordi at han brakte fram dette her problemet da, at straks etter oppstandelsen, så er det jo Maria, Magdalena tror jeg der også, som møter Jesus, og som kjenner han igjen plutselig. Og så vil hun ta om honom, grip om honom. Och han säger, rör mig inte. För jag har ännu inte gått hem till fadern. Så har du många andra som gör det efterpå. Berör han och han berör dig. Så är frågan, hur kan det inte hänga samman? Vad är grund, vad är orsaken till att det är slik? Vad är det som sker? Och jag tror det är forskjellige, hvis vi håller detta samman med det som beskrives i Hebreerbrevet, som ju är utgångspunkten för detta med grundvalen, så ser vi något om Jesu tjänst här, som är väldigt intressant. Det är väldigt intressant att studera Jesus som ypperste präst, Jesus som den som är uppenbart i himlen för vår skyld. Det finner du i Hebreerbrevet. Men det som syns att vara tydligt, det är att Jesus rätt efter sin uppståndelse går in i helgedomen med blodet. Då han vinner en evig förlösning för alla som tror på honom. Vem kan påstå att det är någon som väldigt avstånd mellan himmel och jord för de som har stått upp? Jag menar, vi är ju redan nu satt i det himmelska med honom. Så det är ingen väldigt avstånd. Vi kan inte tänka fysiskt, vi kan inte tänka avstånd i den sammanhangen. Men det verkar som om Jesus allerede med en gång han står upp åpenbares i himmelen. Det gör oss ett stort nummer av detta, att han trer in i helgedomen med sitt eget blod och vinner en evig förlösning. När han har gjort det, så är grunden lagt för det herredöme han senare ska få när han sätter sig vid kraftens högra hand. Och han brukar alltså 40 dagar här efter denna händelsen, hvor han möter dig, förbereder dig på den nya situation och hur han ber dig att vara i bön in till den helige ånd kommer, som avlöser denna fasen här. Så det är en sån mellomtillstånd i den tiden hvor han uppenbarar sig för dig. Men när han sätter sig vid kraftens högra hand, då börjar en ny och fantastisk tid. Då börjar det Jesus hade sett fram till. Det var det han såg fram till och led tålmodigt. Det var det som skulle bli lönnen för de smärtor han led då han gav sig själv. Han skulle få de stärke till del. Han visste att styrken inte ville vara deras egen, men de skulle få kraft i det den helige ånd kom över dem till att vara hans vittner. Så när han sätter sig vid kraftens högra hand, då är han i den position som han ska vara till hela verket är fullfört. Så när den helige ånd kommer, så är det beviset på att nå är det fullent. Nå är vi i gång med den tidshushållning, för att bruka det uttrycket, som vi lever i. Den skedde i den sammanhangen. Och därför så syns det så gott att veta att detta beviset på att han lever, det fungerar ännu idag. Vi får lov att känna det. Den här gången kommer över oss. Så Jesus stod upp. Han såg inte till intetgörelse. Och när han står upp, så är han alltså den första fötta bland många syskon. Jag vet inte om du har lagt märke till det eller tänkt över det. Jesus, han var ju den enbara. Han var den enaste son till Gud. Men det är alltså när han står upp igen att han blir den första födde av många bröder. Den första födde av många bröder. Så vetekornet falt i jorden och döde, för det skulle bli många korn. Det skulle bli många som han. För Gud önskade en stor familj. Och han delte barnekåren med oss. Därför så får vi lov till att kalla Gud vår far. Och vi trenger inte att veta mer om Gud än att han är vår far. Vi kan ju förundras över hans väldiga makt, han som har skapat alla ting, han som känner universet, han som vet om världens hjärna, hur de är och kan kalla det vid namn. Jag menar, det spränger alla sikringar hos mig när jag tänker på hur han Gud är. Men jeg behøver ikke å fatte og begripe det med min forstand. Det eneste som betyr noe for meg, det er at Gud er min far. Og Jesus har i alt sitt liv og alt sitt vesen vist meg hvordan han er som far. Det er så mange sterke bilder av far som Jesus har gitt oss. Et av de aller sterkeste, det synes jeg er, når denne faren står og venter på den fortapte sønnen. Hvilken far vi har i det himmelske. Jesus har forklart den for oss. Og han er altså den første fødte. Og han skammer seg ikke over å kalle oss brødre. Så flott at vi får lov til å være Guds barn. Sønner og døtre. Og Jesus er vår bror. Han er ikke lenger den enbårne, men han er den førstefødte. Romerne 8:29. Forutsetning for å stå opp fra de døde er selvfølgelig at man er død. Romerne 6 bringer oss da til dåpen som det som gjør at vi får erfaring av dette som har med død oppstandelse å gjøre. Romerbrevet 6, kapittel 6, vers 1-11. Og det samme i Filipperbrevet, kapittel 3, og vers 7-11. Dåpen er grunnlagt på Jesu oppstandelse. Slik som vi leser i 1. Peterbrev, kapittel 3, 21. Det blir masse skrifter som jeg ikke leser, men jeg kommer med påstand. Fordi jeg tror du kjenner til disse tingene, men jeg bare nevner det sånn raskt. Vi er født på ny på grunn av oppstandelsen. 1. Peter 1, 3, som sier vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ikke sant? Gjenfødelsen som vi får del i er på grunn av at Jesus har stått opp og lever. Så min Jesus lever, derfor får også jeg leve, og dere får leve. Det er fordi han lever. Og det er, når det gjelder dåpen, så er det bare ved å gå under i vann at vi kan komme opp derfra igjen. Så hvordan man kan få til at dåp skulle være noe annet enn en full neddykkelse, det skjønner jeg jo ikke. Men det er så. Jeg er veldig glad for at jeg en dag fikk lov til å gå i dåpens grav og bli begravd med ham. Det var en fantastisk opplevelse. Bare ved å dø fra oss selv kan vi forbli levende for Gud i Jesus Kristus. Det er derfor Paulus sier at for meg er døden en vinning. Nei, døden er en vinning, ja, fordi Kristus er livet for meg. Døden er en vinning. Og jeg mener, det er et tema som vi stadig berører. Og derfor så ønsker jeg bare å understreke, se til at alt i ditt liv som hører døden til, havner der. Paulus sier i Kolosserbrevet, død da deres jordiske lemmer. Dere som er døde med ham, som er oppreist med ham, død da deres jordiske lemmer. Alt det som hører det naturlige mennesket til, overgi det til døden. Og for å gjøre det veldig konkret og praktisk, så samtalte jeg med noen her om dagen. Og jeg sa, jeg må være litt personlig nå, jeg har et problem som jeg sliter med. Og det er irritasjon. Jeg kan bli så irritert på ditt og på datt. Og ja. Og så får det sånne dumme utslag iblant når man blir irritert. Og sier du det? Det var da godt. Felles skjebne, felles trøst. Nei, men det er noe her. Altså, iblant så lar man irritasjonen gå ut over andre. Og man synder i det der. Og jeg sa, kan du hjelpe meg? Har du en nøkkel som kan være til hjelp i sånne situasjoner? så var det en som sa, når jeg opplever det der, så sier jeg til meg selv, hold stilt, du er død. Å kunne ta sin egen irritabilitet og si, du er død. Du har ingen rett. Å kunne leve i dette da. Dø fra seg selv. Overgi til døden det som hører døden til. Og så ikler vi oss livet. Ikler oss Kristus med alt hva han er i livet vårt. Det er oppstandelseslivet som vi får lov til å leve. Det gamle livet slutter og begynner der det gamle livet slutter begynner det nye. Hva er det jeg skulle si? Så derfor er det viktig for oss å se at dette er en prosess som vi lever i hele tiden. Det er her jeg mener at dette med å forstå Jesu oppstandelse har konsekvens for vårt liv i dag. Så hvis vi ikke har skjønt at dette er en del av vårt hverdagsliv, og at vi har vår styrke i at vi er reist opp med Kristus og lever et helt nytt liv, hvordan kan vi da oppfylle alle formaningene som blir gitt oss? Vi klarer det ikke i oss selv. Vi kommer til å bli motløse og gi opp. Men det er fordi vi har fått, vi er blitt begravet med ham, og vi er reist opp med ham til et helt nytt liv. Og dette er det jo igjennom i dåpen, i vann, når det gjelder grunnvollen, så vi lærer Kristus å kjenne. Men dåpens realitet har altså sin grunn i dette faktum, at Jesus har beseiret døden, og han har ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Hvordan var Jesu kropp etter oppstandelsen? Vi kjente han jo igjen. Det var noe gjenkjennelig med han, men likevel noe veldig annerledes. Han gikk gjennom stengte dører, bare plutselig var der. Han var ikke bundet av materialisme, han var ikke bundet av tid, eller ikke materialisme, men materie. Så han kunne gå gjennom stengte dører. Han kunne gjenkjennes. Andre ganger kunne han ikke gjenkjennes. Han kunne skjule sin identitet. Merkelig. Men han hadde en virkelig kropp. Vi kunne ta på ham. Han spiste mat. Han talte slik at det kunne høres. Det var lydelig. Han kunne gå gjennom låste dører, ja, og han kunne bli usynlig. Og han var der på stranden da de kom. Sånn som vi leser om i Johannes evangelium, hadde tent bål og hadde stekt fisk og hadde tilberedt måltid for dem når de kom inn med fiskefangsten der. Han var virkelig. Og han hadde det legemet som vi en gang skal få. Det synes jeg er veldig spennende. Filippebrevet sier at vi skal en gang få et stykke legeme som det han nå i sin herlighet eier. Og det fikk vi et bevis på mens han enda gikk omkring her etter sin oppstandelse. Jesu oppstandelse beviser at han er Gud. Dødens makt er brutt, og Jesus har en absolutt autoritet i kraft av sin oppstandelse. Alle disse tingene er sentrale for oss, og det er mange skriftbelegg på akkurat det, så vi behøver ikke å gå nærmere inn på det. Men altså, han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved sin oppstandelse fra de døde. Guds makt er brutt, og han har en absolutt autoritet, Matteus 28. Den endelige dommen er også sikret gjennom hans oppstandelse. Han er den som skal dømme verden. Når han neste gang kommer igjen, så er det ikke som frelser, men som dommer. Da skal alle de som tror på ham, følge ham og være med ham. Vår rettferdiggjørelse är grundet på hans uppståndelse. Får du med det? Vad är rättfärdiggörelse i den här sammanhangen? Vår rättfärdiggörelse bevisas av Jesu uppståndelse. Jag vill förklara det. Pröva att förklara det enkelt. Och bli rättfärdiggjort betyder att få alla sina synder tillgivet. Salig är den som har fått sina överträdelser förlåt. Säger Paulus när han definierar detta. Eller han citerar ju egentligen psalmerna. Han citerar David. Och bli rättfärdiggjort är att få alla sina synder tillgivet. Och vi fick liv med det att han tillgav oss vår synd. Vår ånd är blivit liv på grund av rättfärdiggörelsen. Och för att citera Kolosserbrevet, han gjorde oss levande i det han tillgav oss alla våra synder. Det är rättfärdiggörelse. Det kunde inte Jesus ha gjort om inte han hade stått upp för de döda. För det hade inte det grundlaget som han kunde rättfärdiggöra oss på varit gott nog. Hvis döden hade kunnat hållt på ham, så hade inte Golgata-verket hållt mål. Därför så är det att han stod upp igen grundlaget för vår rättfärdiggörelse. Det att vi är rättfärdiga för Gud beror inte på vad vi får till, men bara på det Jesus har gjort. Och att vi tror att det Golgata-verket håller. Därför är vi rättfärdiga för Gud. Och beviset och garantien för att det håller, det var hans uppståndelse. När det gäller det att få del i denna, detta uppståndelseslivet, så börjar det med en ny födsel. Vi blir gjort levande vid onden, står det i Johannes 3, där du vet historien om Jesus som snackar med Nikodemus, utan att det blir fött av vann och ond. När det inte varken se eller komma in i Guds rike. Så vi blir gjort levande ved ånden. Alltså ånden är den livgivande kraft hos oss. I det ögonblicket vi blir gjort levande. Men grundlaget för att det kan ske är det att han tillgir oss synden. Han gjorde oss levande ved sin ånd i det han tillgav oss alla våra synder. Efeserbrevet 2:4 säger att vi var döda för synder och överträdelser, men han har gjort oss levande. Det nämnes i denna boka här som beskriver grundvalarna, Matteus 1:20. Och då är det det som sker när Jesus, när ängeln kommer till Maria och säger att hon ska få föda Guds sön. Ordet ska bli körd genom henne. Och det hon föder, det blir undfanget via den helige ånd. Ikke sant? Så det som sker med Jesus är det som sker med oss. Det är via Guds ånd vi blir gjort levande. Det är via Guds ånd, via den helige ånd, att vi blir nya skapningar. Och när det gäller helgörelsen, alltså den processen vidare, så är det ju kraften, den kraften som reiste Jesus upp från de döda, som är det som gör den processen av förändring i livet vårt. Inte sant? Det är därför hjärta och öga tränger lys, så vi kan förstå vilket hopp vi har kallt till. Vår överväldigande stor hans makt är för den som tror. Den han visste på Jesus då han reiste han upp av de döda. Ikke sant? Så det som sker med oss, det är det som skedde när Jesus stod för de döda. Därför så säger Paulus, som vi har citerat, jag måste få känna han och kraften av hans uppståndelse, samfundet med hans lidelse och nå fram till uppståndelsen en dag. Hensikten för oss alla, det är att vi ska bli likadant med Guds sons bilde. Vi skiller oss av med noe, og vi gir til døden det som hører døden til. Vi helliges ved troen, Och detta sker hela tiden i en process där vi blir mer och mer lik Jesus. Det är snack om att iklä sig det nya människan. Och det berör tankarna våra. Det berör uppförseln vår. Vår karaktär. Kroppen vår. Hälsan vår. Alla dessa områden kan vi få njuta gott av hans uppståndelseskraft. Vi kunde ha tagit en hel skrift, men det ska vi inte göra nu. Vi är vid vägs ände. Jag har bara lust till att säga något om detta med fysisk död. Genom Jesu död har döden mistet ämnen till att skilja oss från Gud. En gång till. Genom Jesu död har döden mistet ämnen till att skilja oss från Gud. Det yttre förgår, men det inre förnyas stadig. Det var nog vi skulle ha snackat lite grann om mellomtillstånd. Detta som är bedre. Men låt mig bara understreka en gång. I följe andra kor 5:6-8 så är vi hos Gud utan kropp. Det som Johannes ser, det är deras själar som är halshugget för Jesu namns skull. Han ser deras själar. Men de har inte fått kroppen. Förstår det den som kan? Jag vet inte om jag har helt översikt över allt det där, men det är i alla fall en bevisst tillstånd. Så när det gäller då kroppens uppståndelse, som ju är en del av vårt hopp, så vill det en dag komma till att ske på Jesu befallning. Han är den som befaller att det ska ske. Det sker med över ängelens rop över Guds basun. Och då ska de kristna, de som döde i troen på ham, de ska stå upp. Då är vi i Thessalonike brevet. Och alla ska i ett nu, i ett ögonblick, bli förvandlade av de som lever. När Jesus kommer igen. Då ska vi i följe Filipperbrevet 3:20-21 få ett läkeme som är likt det han nå i sin härlighet. Där det står att det ska ske i ett nu. Där står det att det sker i ett atomos. Så det är något som sker i ett... Något väldigt som sker i ett ögonblick. Så jag lurer på om vi får uppleva den dagen. Vi som lever nu. När Jesus kommer igen. Vi får en kropp som är sådd i skröplighet. Men som ska uppstå i härlighet. Så vi har ett fantastiskt hopp. Vår framtidsdag är lys och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Och vi har detta hoppet som ett ankerfäste för vår själ. Som når inför förhängen. Så den dagen det blir upprudd här, så driver vi inte avsted ut i ett intet. Vi har ett hopp som drar oss in i det himmelska. Det är bättre att fara härifrån och vara med Jesus den dagen vi dör. Men det som jag är mest upptagen av när det gäller detta med Jesu uppståndelse, det är att vi ska få lov att leva uppståndelseslivet nu. Känna kraften av hans uppståndelse. Då behöver vi aldrig att frukta någonting. Om ting syns att gå helt liksom under, så vet vi att uppståndelseskraften är där och bringer nytt liv. Så det är det vi får lov till att hålla fast vid och se virkningen av. Och lära Kristus att känna på den måten som den levande och den uppståndne. Min Jesus lever. Därför vill jag leva. Ska vi synge det? Utan musik? Mm?